och välkommen till ett samtal om e-handel, utveckling och entreprenörskap. Jag heter Anna Petersson och äger PS Partner och PS Express som jobbar med rekrytering och bemanning. Jag har idag förmånen att få ett samtal med Malin Tedsjö, marknads- och försäljningschef på Bagaren och Kocken. Varmt välkommen hit, Malin.
Tack så mycket.
Vi träffades första gången för, jag tycker inte att det var så länge sedan, men när jag började räkna tillbaka så borde det vara drygt 7 år sedan, va?
Ja, jag tror faktiskt att vi klockar in 8 år ganska på pricken faktiskt.
Det där ja.
jag
sökte en marknadschef till Bagaren och Kocken som då satt i en liten lokal i Sävedalen. Lite svår att hitta till man fick liksom trixa sig igenom och där inne var det många människor och ett lager med jättefina produkter. Man omsatte ungefär 50 miljoner och de skulle då ta klivet och anställa en marknadschef.
Just det.
Och du sökte och antog utmaningen och det har varit otroligt roligt att få följa det lite från sidan. Och jag kommer så väl ihåg att när jag var där på ett möte så hade de ett rum där man hade sagt in ett sånt här träutebord, fast trädgårdsbord. Så man fick kila sig in under för att få plats, det var konferensrummet. Ja.
Det var också samma rum som kopieringsrummet. Så att ibland så kom det in någon och kopierade papper medan man satt där i intervju eller i samtal. Ja.
Och det gick ju jättebra.
Det gick jättebra, absolut.
Och där någonstans började vi och numera så sitter ni i jättefina lokaler på ett nytt område i Torslanda. Omsätter 1 miljard och över det. Och när jag frågade dig om du vill vara med i den här podden så var det lite det. Ja, vad ska jag prata om? Nej, men jag tycker du har gjort en fantastisk resa och Bagaren och Kocken har gjort en fantastisk resa. Och jag tror att det är fler som vill höra och inspireras av det.
Mm. Ja, vi får väl se.
Ja, precis. Så jag tänker att berätta lite grann. Vad gjorde du innan Bagaren och Kocken? Och varför blev det Bagaren och Kocken? Och vad hände sen?
Ja, alltså det är ju från början. Jag är ju född upp i vuxen i Göteborg och kommer ifrån en egenföretagarfamilj, 5 syskon, så 1 av 6. Stor familj men några halvsyskon så de är lite äldre. Men hade ganska snabbt ett intresse för IT, teknik och data. Så jag studerade naturteknisk linje på gymnasiet. Och inriktning programmering faktiskt, Chalmers programmering inriktning. Och jag hamnade aldrig på Chalmers, det hoppade jag över. Jag hoppade rätt ut i arbetslivet, men det var väldigt, väldigt lärorikt. Och jag har faktiskt något som jag har haft med mig, eller haft väldigt stor nytta av i hela liksom, arbetslivet. Och framförallt arbetat med e-handel, att haft lite programmering med mig i ryggsäcken. Mm. Och jag hoppade ut i arbetslivet som sagt och gjorde lite olika så här, första jobb, lite telefonförsäljning och lite sådana sköna jobb. Men jag hoppade sen på och fick vara med och starta upp ett av mina föräldrars företag. Och det var då jag kände att marknadsföring är ju skitkul. Så det här vill jag jobba mer med. Jag hoppade på en marknadsekonomutbildning på IOM. Och där hade jag en kurskollega som jobbar på Komplett som tipsade mig om en tjänst på systervarumärket In Warehouse som var, kan man säga, en business-to-business spegling av Komplett. Och där fick jag en roll på marknadsavdelningen och det var 2009.
Ja, jag tänker det. Vi pratar ju nu som att e-handel, det är ju så vidimerat och nu finns ju de flesta rollerna och så. Men 2009 var det ju faktiskt inte så.
Nej, det var det inte. Jag minns det så tydligt när hon presenterade att hon jobbade på Komplett hemelektronik på nätet. Och alla bara, okej, vad är det? Så att det var väldigt så. Ja, det var lite nytt så. Och var ju väldigt tidigt i liksom e-handelsresan. Då hade ju Bagaren och Kocken varit igång ett tag, såklart. Men det var mycket som hände då och var jättelärorikt att få vara med på Komplett resan där. Mm. Inwara slogs ihop med Komplett efter ett par år. Så där hoppade jag runt i lite olika roller på marknadssidan. Tills jag 2015 blev kontaktad av dig och angående Bagaren och Kocken.
Ja. Och hur, om du bara beskriver e-handeln då, Vad var det? Det är ju inte det vi gör idag.
Nej, alltså nej, det är det ju absolut inte. Utan då var det ju mycket mer manuellt än vad det var nu. Alltså, prisrobotar fanns inte riktigt då. Jag vet att jag började skicka ut automatiserade mejlutskick till våra kunder baserat på vilket intresse man hade. Det var ju extremt tidigt, jag tror det var 2010. Men då fick jag ju programmera dem själv. Jag satt ju i kod och kodade ihop de här mejlen. Nu är det drag and drop, det är, det är inget konstigt i det. Liksom. Det man köpte liksom displayannonsering på CPM-pris på Aftonbladets startsida. Så det var ju väldigt så, det var mycket blinkande liksom kommunikation för att man skulle få uppmärksamheten. Nu är det snarare tvärtom, hur kan du smälta in, hur kan du målgruppstyra annonseringen, se till att du träffar färre män liksom rätt och rätt kommunikation med rätt tidpunkt och sådär. Och det kommer ju liksom successivt, men i början var det ju inte alls så.
Och Bagarna och Kocken, vad var det som gjorde att du vågade eller var redo för det? Vad var det du såg där då?
Jag hade jobbat på Komplett i 6 år. Jag var lite redo för nästa steg, kände jag ju. Och sen så är det ju, alltså Bagarna och Kocken, det är ju, det var ju massa som lockade mig med Bagarna och Kocken. Men framförallt så är det ju det här entreprenörsdrivet som jag går igång på väldigt mycket. Jag har ju med mig det lite hemifrån från uppväxten, men man smittas ju av det där. Ulf och Hanna som grundade Bagarna och Kocken, deras energi för liksom, företaget och produkterna och liksom, glädjen, det gick jag igång på.
Och det här, det känns som jag alltid har när jag träffar dem, är det, men det kan väl inte vara så svårt?
Att
det är
sälja.
Bara att göra.
Ja, att de menar att de har den. Ja, exakt.
Nej, ja, men verkligen. Vad är problemet?
Nej, exakt.
Ja, precis, du har rätt.
Ja, nej, men verkligen. Och sen så tycker jag ju att de hade också skapat något alltså, så himla fint. Det var ett sånt fint företag. Alltså varumärket hade ju sån status och de hade gjort sig mycket rätt. För det var ju, kändes ju väldigt lyxigt att få komma in och liksom vara med på den resan. Och sen så tycker jag också att det är, liksom, de har lyckats skapa en kultur som jag tycker också är lite unik i liksom den här e-handelssfären. Eller ofta så byggs ju e-handeln utifrån att man har ett techintresse. Ulf och Hanna byggde ju företaget utifrån att de hade ett produktintresse. Och det var ju väldigt viktigt för dem att personerna, det var mer som en familj än liksom ett företag. Och, de drev det på det sättet, vilket skapade en väldigt härlig kultur att vara en del av.
Om vi backar bandet lite, hur de startade Bagaren och Kocken, det var väl i ett garage?
För nej, att det var hemifrån tror jag, va?
Ja, Anna ville ha någon form av maskin som fanns i Tyskland och där såg ungefär, kan man ju köpa fler?
Ja, lite så.
Kort förklarat.
Ja, exakt. Nej, men de trodde var att Hanna ville ha en KitchenAid och Ulf tyckte att det var alldeles för dyrt att köpa i butik i Sverige så han hittade dem på nätet i Tyskland. Och så köpte han 2 och så sålde han en på Blocket och så gav han en till Hanna. Och sen så på den vägen är det. Helt enkelt. Ja, det är faktiskt.
Men när du nämner kulturen, för det som hände ganska snart efter det här var ju att Egmont kom in.
Exakt. De var inne när jag kom in. De köpte 60% 2014. Så egentligen, det var väl där liksom. Ja, det var ju Ulf som var marknadschef och ekonomichef och logistikchef och kundservicechef och allting satt i huvudet på honom. Så då började han ju personalchef och allting. Vilket var helt fantastiskt. Men då var det ju dags liksom att börja lämna över lite ansvar och då anställde vi ju Magnus Boström som ekonomichef först. Som också var med i rekryteringen av mig. Och så Johanna Linde som logistikchef och så jag på marknadssidan då. Så det var ett en tajt, liten, härlig ledningsgrupp.
Och hur gick det sen framåt? Vilka steg? För ni har ju tagit som sagt väldigt många steg. 50 miljoner och nu, du har exakta siffror. Jag säger 1 miljard. Men
ja, exakt. 1 miljard. Pandemimiljard, exakt. Sen vi får se vad vi landar på nu när det har saktat in lite grann här. Nej, men det har ju varit helt otroligt händelserikt. Vi är precis 50-70 miljoner när jag började och det var ju, min uppgift var ju på ett sätt att liksom gå in och tanka av Ulf och Hanna. Syftet med min roll var ju inte att förändra Bagarna och Kocken utan det var ju snarare att förädla Bagarna och Kocken och möjliggöra den tillväxtplan som Egmont hade för företaget då. Ja, men se till att företaget kunde ta nästa steg. Så det var ju, det fanns ju inte så jättemycket strategier på plats. Det var ju varumärkesstrategier som skulle sättas, det var mediekanalstrategier, kundluften, kärnvärden, tillväxtplaner, allting, all struktur behövde ju sättas. Så det var ju liksom mitt första var ju att tanka av Ulf och Hanna och få ner allting på papper och se till att det rimmade med liksom de tillväxtmålen som vi hade satt upp. Sen var jag ju första personen in på marknadsavdelningen, så det var ju också lite lyxigt att få forma hela avdelningen från början.
Och hur många är ni nu på marknaden?
Nu är vi 9 plus frilansare. Ja. Så vi är inte jättemånga egentligen, utan vi 9, det är vi som styr Bagaren och Kocken. Vi finns ju på alla nordiska marknader. Så det är 9 stycken specialister kan man väl säga som sitter och kämpa på.
Och det är också för då när du kom in så var ni i Sverige.
Exakt, vi har precis öppnat i Norge när jag kom in. Och sen ganska snabbt efter det lanserade vi i Danmark och sen Finland.
Och hur är det att gå in i ett nytt land? Hur gör ni det? Hur lyckas man där?
Nej, men det är ju en jätteutmaning såklart. Det är ju det är lätt att säga att man bara ska översätta hemsidan och sen håller man tummarna för att trafiken kommer. Det funkar inte riktigt så. Inte om man vill ha en lönsam förrättning i varje fall. Men Danmark var ju lite lättare. Den danska marknaden har jag jobbat lite med via Komplett och man hade lite förståelse för liksom hur kunden fungerar. Egmont är ju också danskar så att det gav ju oss en fördel såklart. Svårare har ju varit Finland. Där är en utmaning att bara själv gå in och läsa vad det står på vår egen hemsida. Så att, det är en utmaning, absolut. Och eftersom att vi inte kan dubbla personalstyrkan varje gång vi går in i ett nytt land så är det en utmaning. Men där finns det ju mycket spännande lösningar som kommer framöver med både AI och sådär. Så ja. Men det kräver lite extra engagemang och energi.
Och vad driver dig? För du nämnde i början här kulturen, det var det som de hade gjort så fantastiskt, Hanna och Ulf. De har ju verkligen skapat en lojalitet och man brann för Bagaren och Kocken. Och det här är ju alltid en utmaning när man växer. Det kommer in andra ägare, det finns, ja, man blir ett storbolag. Ja. Hur bibehåller man den goda känslan? Vad tror du där?
Jag tror att för min del har det varit väldigt värdefullt att få jobba så tätt ihop med Ulf och Hanna för att liksom få veta kärnan, vad grunden vad vi står på. Sen så är ju jag tror att det är jätteviktigt att inte bara välja personal och rekrytera resurser utifrån kompetens utan också personlighet och värderingar. Jag tror att det är jätteviktigt att man är väldigt tydlig med vad man har för värderingar och vilken ton man vill sätta inom företaget. Jag tror att se till att vi har en jäkla skopa sunt förnuft i allt vi gör smittar av sig. Och att man inte har en kultur där vi liksom kliver uppåt på bekostnad av varandra utan att vi gemensamt arbetar mot uppsatta mål tror jag också är jätteviktigt. Det skapar högt i tak och det är ingen intern konkurrens.
Ja. Och som sagt, jag har följt det lite från sidan mer och mindre, men det jag också förstår är att ni har ju tagit enorma kliv omsättningsmässigt och tillväxtmässigt, vilket gör att det blir ett enormt tryck om man är för få, alltid. Ja. Och då är det här svårt, för att det handlar om tid att se varandra. Hur lyckas du där i ledarskapet?
Ja, men jag tror att jag har fått lära mig det längs vägen också. Det har ju blivit lite grann att man får sadla med att man rider på ett sätt. Det blir ju superviktigt att säkerställa att man har en tydlig målsättning och tydlig plan. Att hela tiden ha strukturen på plats, för då kan du ju hjälpa till att prioritera, se till att vi gör rätt saker. Har man också ett gäng unga människor som har massa idéer och energi och vill liksom springa snabbt, då är det ju snabbt att man springer snabbt och fel eller för fort, man snubblar på sina egna fötter. Så att det blir ju det handlar inte alltid om att man ska få folk att göra mer. Det handlar om att man ska få folk att göra rätt saker. För att man inte ska liksom spilla energi på fel saker. Så att man ska ha energi kvar till att göra rätt saker.
Jag orkar ens tänka den tanken att man har gör rätt saker. Annars så gör man ju. Man kan ju fylla sin dag lätt. Men gör man exakt rätt saker. För det som jag har sett från sidan som då rekryterar inom marknad och e-com, det är också att de rollerna har inte funnits. Om man tittar på ekonomi, men man vet vad en ekonomichef gör, man vet vad en ekonomiassistent gör, man vet vad en redovisning och så vidare. Men det har inte varit, man uppfinner ju nya roller hela tiden. Så det är ju inte heller helt enkelt. Vad är det vi behöver? Ja, vi behöver.
Exakt.
Hur har den resan varit när du har byggt ditt team?
Ja, men det har varit lite speciellt faktiskt. Man fick ju börja lite grann med roller som är ganska breda eftersom att då var vi så få. Så då behövde man ju ha personer som gjorde lite av allt. Lite av allt. Och jag var inne och gjorde lite av allt och vi gjorde lite av allt allihopa. Men sen så blir det ju också viktigt att, precis som du säger, att ha tid över och lägga på rätt saker. Och då har vi mer gått åt att skapa specialistroller där man har ansvar för sitt egen del. Som till exempel man är ansvarig för social till exempel. Man är ansvarig för performance marketing. Man är ansvarig för kundkommunikation och CRM. Så det är ett smalt område, men det är ett extremt brett område om du lägger all ditt fokus och utvecklar enbart den kanalen. Så och vi har valt att dra ett specialistroll helt enkelt.
Och hur får man då samarbete? För man är ju samtidigt beroende av varandra. Ni är ju beroende av varandra i teamet. Men sen är man ju beroende av inköp, av logistik. Allting hänger ju ihop igen på ett mycket tajtare sätt, inbillar jag mig.
Ja, verkligen. Men där tycker jag ändå vi har lyckats ganska bra. Vi har ju marknadsteamet. Vi är 9 stycken specialister. Men vi har ju gemensamma forum. Vi möts varje vecka. Och vi har ju gemensamma målsättningar i den övergripande strategin, den övergripande försäljningsmålet som vi har. Jag tror att det är lite grann nyckeln för vår del i varje fall, det är att vi har ju ett försäljningsansvar på marknadsavdelningen, det är inte alltid man har. Vilket gör att vi har ju några gemensamma KPI:er som vi styr mot. Dels har vi såklart varumärkes KPI:er, att vi ska bygga varumärke och expertroll och positionering och så vidare. Men i grund och botten så har vi trafikmål, vi har konverteringsmål, vi har försäljningsmål som vi kan liksom gemensamt styra mot.
Och att man identifierar att det är de som faktiskt ger effekt på sista raden, det ser vi ju ganska tydligt tänker jag. Ja, men då är det vi ska göra.
Exakt, och då blir man också intresserad av vad alla andra gör för att man gemensamt bidrar till ett gemensamt mål. Så att Amanda som sitter med kundlojalitet, hon är ju jätteintresserad av hur vi kan driva kundlojalitet via Angelicas performance marketingkanaler till exempel. Så det blir ju automatiskt att man skapar en kultur där vi jobbar gemensamt. Och sen så har ju vi gjort det så att inköparna har ett försäljningsansvar på kategorinivå. Vilket gör att där knyter vi ihop, men vi har övergripande försäljningsansvaret, men för att nå det försäljningsmålet så behöver vi även nå försäljningen inom kokkärl och försäljningen inom köksmaskiner och försäljningen inom knivar. För att vi knyter ihop liksom hela säcken på ett sätt där.
Och för det här är inte lätt att hitta hur och vad och varför.
Nej.
Hur har den resan sett ut för er? Hur har ni liksom hittat, okej, nu vet vi, nu är det här vi gör?
Nej, men det har ju fått växa fram lite grann. Vi har ju trampat snett flera gånger. Man får ju utvärdera och ifrågasätta. Och det är ju inte alltid något som har funkat tidigare. Funkar i liksom, nya volymer eller nya något som ställdes upp på sin spets under pandemin. När vi dubblade omsättningen över ett år. Fick vi omvärdera hela positioneringsstrategin. Och är vi fortfarande samma företag och massa ny personal och sådär. Men man får bara prova sig fram och det som funkar nu kanske inte funkar imorgon, men just nu funkar det perfekt.
Inte vara rädd för att ändra, med andra ord.
Nej, verkligen. Så är det.
Och då, det jag också ser i många organisationer som jag är inne i, det är ju det här att man faktiskt vågar göra det ganska snabbt. Okej, nu tänkte vi så, men nu tänker vi så här istället. Och också feedback, jag sa det här, men det stämmer inte. Nej. Alltså prestigelösheten är det kanske den jag är ute efter.
Och det tycker jag faktiskt att vi har lyckats jätteväl med. Och med feedback som vi får av ny personal som kommer in också. Att det spelar inte så alltså, stor roll egentligen om man gör ett misstag. Man kan ju omöjligt kunna allt. Det är framförallt inte när man jobbar inom en bransch som förändras hela tiden. Så att hade man hela tiden liksom varit rädd för att misslyckas och rädd för att säga fel saker, då hade man ju inte kommit någon vart. Då hade man ju stått helt still.
Ja. Hur skapar man den atmosfären? Hur skapar man liksom den känslan?
Jag tror att det, alltså det går ju tillbaka till, alltså jag tror att ledningsgruppen sätter ju tonen för det. Jag tror att det är jätteviktigt att man har en att man börjar ledningsgruppsrummet, att där har man högt i tak och att man kan tala fritt och liksom prestigelöshet på den liksom högre nivån. Och sen så trillar det ner genom hela organisationen.
Och då kommer vi in på min fråga om ledarskap där. Hur ser du på ledarskap? Vad tror du är det viktigaste?
Ja, alltså jag tänker ledarskap. Alltså min uppgift som ledare är ju att se till att varje individ presterar så bra man kan utifrån de förutsättningar man har och utvecklas. För gör man det på individnivå, då kommer vi utvecklas som företag också. Jag tror ju mer på det här att man ser på mig som ledare då som någon form av att man kan ankra i mig då. Jag har planerna, jag har strategierna och jag har liksom kompassen och kartan. Och sen som litar jag på att du utefter de förutsättningarna du har springer på. Och sen kommer man springa fel och man får leta sig rätt tillbaka till stigen igen. Men jag tror tillit och kommunikation och struktur.
Och lita på också då i det du säger. Jag litar på att du gör det här.
Ja, exakt. Och sen så kan ju det kännas läskigt att någon litar på att man löser något. Det är ju inte säkert att man känner sig så självförtroende i sig själv. Men med liksom tydliga målsättningar så är det ju ganska enkelt att se att jag är på väg åt rätt håll. Har man då en prestigelös kultur så är det så att jag kan inte det här. Ja, men vad bra att du säger det. Då får vi väl se till att vi lär oss det. För jag kan inte heller det här. Och så får man liksom gemensamt ta problem efter problem. Eller möjlighet för möjlighet.
Precis. Vi pratade precis innan vi satte igång det här om att man skulle göra bokslut varje år och se vad var egentligen har jag kommit dit jag ville under året. Vi var eniga om att ingen av oss gör det. Men man borde göra det.
Ja.
Men nu kommer jag be dig om, bara om du tittar tillbaka på de här 7 åren. Vad skulle du säga? Vad har lärt dig mest? Du har lärt dig massor, jag fattar att det är svårt. Ja. Men om du bara top of mind får ta någonting.
Ja, exakt. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst. Det är ju fantastiskt ändå. Jag har jobbat på samma företag 8 år, men det är ju inte samma företag jag har jobbat på ändå. Så att jag har ju fått möjligheten att vara med liksom hela livscykeln, känns det som, på ett företag. Både liksom litet och stort och med och motgång. Men jag tror att det jag tar med mig, det jag har lärt mig, det är ju att man ska inte underskatta sunt förnuft. Man ska inte underskatta att ha kul på jobbet. För att det är egentligen det viktigaste av allt. Du spenderar så mycket tid på jobbet att det måste liksom rimma med dina värderingar. Du måste ha roligt och känna att du lyckas. Även i motgång.
Då kommer det andra på köpet.
Då kommer det andra på köpet.
Om vi tittar på framtiden inom e-handel. Det har ändrats otroligt mycket som vi sa bara på de här åren. Hur ser du på e-handel framåt? Vad ser du för större saker som, eller hur tror du det kommer att se ut?
Men man pratar mycket om det, finns ju mycket, varje år så är det ju något trendande ord. Nu är det väl AI som är det som trendar mest, tror jag. Förra året var det social shopping och året innan var det en sömlös kundupplevelse som trendade. Hur man vrider och vänder på det, så är det väl bara liksom att man erkänner att det är konsumenten som styr hur vi, åt vilket håll vi utvecklas. Men det jag tror är det som kommer bli viktigt och som jag tror har ställts på sin spets lite nu efter pandemin också. Det är att vi behöver hitta, vi behöver säkra en hållbar affärsmodell även för e-handeln. Att vi har lönsamhet och hållbarhet i alla led tror jag blir viktigt. Det kan ju låta skittråkigt, men det finns massa hypade liksom, Ja, det är alla möjliga olika coola techord. Men jag tror att i grund och botten så behöver vi se till att vi har en lönsam affärsmodell som är hållbar över tid.
Mm. Och då tänker du hållbarhet, tänker du också alla andra aspekter som miljö och övrigt i att det funkar,
ja, men
liksom,
det ska...
i världen?
Ja, exakt. Det ska hållbart utifrån miljön naturligtvis. Och det är ju liksom, det är ett krav från konsumenten. Det måste vi ju väl leva upp till. Och det är inte minst inom vår kategori kopplat till liksom beläggningar på våra produkter och sådär. Men också luft i paketen och hur hanterar vi returer och sådär. Men också utbilda konsumenten i, ja, men vad innebär det att skicka tillbaka en produkt? Är det verkligen, ska jag verkligen köpa tre rester med en? Nu har ju inte vi några problem med returgraden på Bagarna Kocken, men jag vet att andra gärna har utmaningar med det.
Men och sen kanske så... mer inom textil och kläder känns, ja, det ju som att då köper man tre eller fyra i olika färger och storlekar, för man vet inte.
Nej, men exakt. Men då också så här, har man valt, vet man inte, då kan man också vara lite självkritisk och säga att, men varför vet man inte? Alltså ligger inte det lite grann på vårt bord att se till att man utbildar kunden så att man vet innan man lägger orden till exempel. Nu är det ju ett mycket mer komplext än vad jag får det låta här. Men, ja, men som till exempel...
Men tillbaka till AI kan man säkert ta,
ja,
hjälp av,
ja, men säkert. Ja, videos och texter och bilder och sådär vidare. Men sen också att få en lönsamhet i faktiskt, ja, men lönsamhet på nedre raden. Det är ju många e-handlare som har slitit reparant och prispressat och man ska driva volymer och det ska säljas snabbt och sådär. Vi är ju här för att stanna är ju tanken, så att vi måste ju tjäna pengar också i slutändan.
Och det här, precis som du var inne på, det kommer ju ändra sig. Det enda vi vet är att det ändrar sig. Det ändrar sig olika ord, det ändrar sig varje, ja, kundbeteende ändrar sig snabbt. Det här med att hela tiden vara i ständig förändring, vad tror du krävs där av oss alla?
Nej, men det är ju ständig förändring. Det är ju det vi verkligen har fått jobba med på Bagarna Kocken de här åren. Det är ju verkligen förändring i, liksom, i storlek och med motgång och så vidare. Men det kräver ju, och jag tror det kräver att man själv också är i ständig rörelse. Du kan inte liksom sätta dig ner och tänka att, ja, men nu är det här det nya normala, för det är det garanterat inte, utan det är bara ett steg på vägen. Vi pratar ju ofta om det att men man kanske inte alltid vet svaret på alla utmaningar man har, men är du i ständig, är du i rörelse och du har dina plan och dina målsättningar tydliga för dig, så är sannolikheten att det du gör, kanske 80% av fallet är rätt och 20% kanske man kör ner i diket. Men då har man säkert lärt sig något då också.
80-20-regeln.
Ja, exakt.
Jättespännande att höra, Malin. Och det bara, jag ska kunna sitta här jättemycket längre. Men om du som avslutningsvis bara skulle ge tips till Malin 19. Som du vet nu. Som du, ja, inte visste då.
Ja.
Vad skulle det vara?
Nej, men jag tror att man ska inte vara så himla rädd för att trampa lite snett ibland, utan man reser sig upp och det löser sig. Lite så här, man litar på magkänslan. Den är oftast rätt, sunt förnuft.
Jag tackar så jättemycket, Malin. Tusen tack. Jättespännande att få höra både om din resa och Bagaren och Kocken. Så spännande att få fortsätta följa er. Är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat om som vi inte har gjort?
Nej, jag tycker vi täckte det mesta.
Ja,
jag hoppas att någon tyckte det var intressant.
Väldigt säker på. Och är man lite intresserad, eller är man mycket intresserad av att se vad ni gör och även då jobba med, så är det bara att gå in på er hemsida www.bagarenochkocken.se.
Jajamän, varmt välkomna.
Tack så jättemycket för den här stunden.
Ja, tack själv.
Hej då!
Hej då!